Mitt tema är formulerat på norska. Inte om vad som är förpliktande till kirkefällskap. Jag kommer att hålla mitt föredrag ändå på svenska så att det är åtminstone någonting som ni ska förstå. Jag har vissa underrubriker här i mitt föredrag. Först ska jag ta upp vissa allmänna riktlinjer som innehåller egentligen sådana tankar som i allmänhet gör egentligen själva stommen i sådana här föredrag. Men jag vill behandla dessa tankar som allmänna riktlinjer. Jag vill inte säga att det är det viktigaste som jag har att säga. Sen ska jag ta upp toleransens fara. Det är ett tema som tangerar det som vi ska lyfta fram. Och jag tycker att vi ska säga någonting om den där biten också. Sen övergår jag till rätt lära, rätt liv. Därför att jag tycker att det är ofta så att vi betonar den rätta läran. Och det är ju bra, det ska vi göra. Men sen på något sätt alltså vi lämnar bort frågan om rätt liv. Renläriga kan vi vara. Och det är till och med tämligen lätt. Vi behöver bara läsa böcker och goda böcker. Så är det möjligt för oss att tillägna oss den rätta läran. Men sen är det också fråga om någonting annat. Alltså, sätter vi tillit till det som vi har lärt oss och hur lever vi efter det som vi förkunnar och så vidare. Det är en sådan underrubrik som jag sen vill lyfta fram. Och sen har vi redan hänvisat till Confessio Augustana paragraf 7, satis est, alltså vad det som är nödvändigt eller tillräckligt för kyrkans sanna enhet. Det ska jag sen ta upp på nytt. Och sen till sist egentligen en utmaning för framtiden. Så att jag tror att det är alltid bra om vi kan ha ett gemensamt uppdrag. Därför att engagemang förenar. På samma sätt som lärjungarna, apostlarna efter påsk. Alltså, vi hade ännu haft häftiga strider när Jesus instiftade nattvarden. Och därefter har de alla svikit Jesus. Och vi kan bara tänka oss hurdana strider de hade efter påsken. Men sen ger Jesus ett gemensamt uppdrag. Och det har sin betydelse sen för kyrkans enhet också. Och det är någonting sånt som jag sen vill lyfta fram till sist och sen ja, avslutning kommer därefter. Men alltså sådana underrubriker och vi börjar så med dessa allmänna riktlinjer. Kyrkans yttre splittring har varit länge. Cirka 1000 år, eller från 1054, då de österländska kyrkorna skildes från de västerländska. Därefter har vi inte haft en enda kyrka, utan två större. Och sen på 1500-talet gick utvecklingen ännu längre, och idag har vi sen alltså flera olika kyrkosamfund, och jag har en kollega som bodde ett år i Toronto och i Kanada och han berättade att i flera städer alltså där fanns kyrka bredvid kyrka och alltså en liten stad med 20 kyrkor till exempel och det var inte ovanligt och varje kyrka hade sin egen legitimitet. De kunde inte acceptera just en sådan liten detalj i den andra kyrkans lärobasis Och så gick det vidare och vidare och vidare. Och splittring, splittring, splittring. Det är alltså en liten stad, 20 kyrkor, olika kyrkosamfund. Och det är någonting sånt som jag är mycket rädd för. Alltså det kan inte vara Guds mening att situationen går så långt här i Norden. Men detta faktum, alltså denna splittring, inverkar, menar man, menligt på världens kristnande. Och det är därför, särskilt från och med förra århundradet, man har sen med kraft försökt skapa en enda hel kristenhet med Jesu överste prästerliga bön som ledstjärna. Och det är Johannes 17:21. Jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss för att världen ska tro att du har sänt mig. Det här är denna grundläggande bibeltext. Och nu några reflektioner kring det som Jesus ber. Först bör vi konstatera att orden alla ska vara ett, Johannes 17:21, inte betyder endast en yttre enhet. Många idéer och ideologier i denna värld kan väl få till stånd en ordning med yttre fasthet. Men vår Herres översteprästerliga förbön syftar inte till en sådan sammanhållning. Hans ord betyder först och främst hjärtats enhet, inre renhet. Lukas till exempel berättar i apostlagärningarna en hänvisning till 4:32 att skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Och likaså sen i Jeremias bok 32:29, jag ska ge dem alla ett och samma hjärta och lära dem en och samma väg så att de alltid fruktar mig, för att det ska gå dem väl och deras barn efter dem. I Guds ords ljus måste vi alltså här på Nelks möte sträva efter hjärtats enhet innan vi kan gå en gemensam väg för att utbreda evangeliet i hela världen. Det viktigaste i denna hjärtans enhet är tron på att Jesus med sitt enda offer har försonat hela världens synd. Utan det bygger vi inte upp hans rike, utan strider emot det och blir fiender till Kristi kors, så som det står skrivet i Filipperbrevet 3:18. Okej, alltså en yttre enhet räcker inte till. Sen för det andra, vidare ska kyrkan inte nöja sig med en gemensamma grunden, utan var och en ska se till om han bygger på den grunden med guld, silver och ädla stenar eller med trä, halm och strå. Och det är en hänvisning till 1 Korintherbrevet 3:10-15. Upprepade kompromisser mellan olika läror leder inte långt. I ett sådant tillvägagångssätt drar sanningen ut som ett tyggummi som kan formas hur som helst. Att vara ett innebär inte att låtsas att man är ett. Att vara till är alltid levande verklighet, som vi vet. Därför finns det ingen sann enhet utan sanningen. Sanningen åter är inte bara en stor hög med rena läror, utan där till hör också att vara ett i Fadern och Sonen, så som Jesus ber där i Johannes 17. Eftersom de kristna är ett i Fadern och Sonen, måste de noga se till att de inte med sina synder avsiktligt söndrar den enhet som finns mellan dem. Ett medvetet fortsatt uppskjutande av bättringen söndrar kristenheten trots alla strävanden efter att ha rätt och äga sanningen. Jag tycker att det är en viktig sats jag upprepade. Ett medvetet fortsatt uppskjutande av bättringen söndrar kristenheten trots alla strävanden efter att ha rätt och äga sanningen. Och sen vidare. I arbetet med evangelisation dyker det inte heller att vara överens om att förbigå en del läror där man är oense. Till exempel läran om dopet eller arvsynden. Man får inte förbigå dem och sen återlåtsas att vi är eniga. Ty Jesus har lovat att verka endast genom de ord han själv har talat. Han gav sina ord till lärjungarna och de tog emot dem. De gick ut i världen för att predika evangelium och lära folken att hålla allt vad han hade befallt. Matteus 28. Där i låg deras arbetes kraft och välsignelse. Dessutom bad Jesus för dem som genom hans lärjungars predikan skulle komma till tro på honom. Johannes 17:20. Dessa lärdomar är förvarade i Bibeln för att den kristna kyrkan skulle lära sig att grunda sin förkunnelse på Guds kraft och inte på mänsklig, det vill säga vanslig visdom. Det är där vi har den enhet och gemenskap som gör att världen tror. Man borde äntligen lära sig av Jesus att människan inte lever endast av bröd utan varje ord som utgår ur Guds mun. Vi kan alltså inte kompromissa här. Vi lever av varje ord som utgår ur Guds mun. Och att de ord som jag har talat till er, alla de är anden och är liv. Johannes 6:63. Således växer all sann enhet upp ur varje kristens eget hjärta. Om han i en ödmjuk bön söker Herrens barmhärtiga ansikte, fördärvas inte hans tro och kärlek av felaktig surdeg. Sen ett citat ur första Timoteusbrevet. Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Därför alltså en uppmaning till er, till oss alla. Förbered dig på den sista tidens förvillelser genom att flitigt och regelbundet läsa Bibeln. Guds ord är den enda hjälpen i alla slags nöd. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan, skriver Petrus. Var alltid berett att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Och det här var nu alltså sådana allmänna riktlinjer. Jag tror att det var allmänna och kända riktlinjer för oss alla. Sen övergår jag till toleransens fara. Toleransen har gjorts till en dygd i kyrkan idag. Ingen ska behöva ta illa upp. Om någon tar anstöt har en annan uppfört sig illa. Det är den allmänna principen. Orsaken till anstöt anses framför allt de präster vara som på ämbetets vägnar klandrar andra offentligt för falsk lära eller sen alternativt ogudaktigt ledande. Således sätter man numera likhetstecken mellan att orsaka anstöt och att göra någon ledsen. Men ursprungligen menades med anstöt att någon visade ett dåligt föredöme genom ett svårt avfall, antingen i lära eller i liv. Det var anstöt, ursprungligen. Det skulle kyrkan och till och med samhället sen slå ned på. På så sätt ville man bevara Guds välsignande närvaro i folket, upprätthålla respekten för lag och rätt i landet, samt hindra att fördärvet och villvarelsen spreds vidare. Ibland grundar man toleransen mycket skickligt och känslosamt på kärleken. Försvaret av den rätta läran anses som överdriven nidälskan. Och visst, det är sant. Trostriden kan genom en trångsynt och överspänd andlighet leda till tråkiga resultat. Till åtgärder som blir något av vår tids svärdsmission. Det är en fara, en verklig fara, också i våra kretsar. Trots dessa faror. Kan det aldrig accepteras att man strider mot sanningen genom att vädja till kärleken? I kärlekens namn får man aldrig avstå från att offentligt bekänna sanningen, även om det skulle leda till oenighet och strid mitt i församlingen. Där Satan rasar med sina lögnandar och förvirrar även allvarliga kristna. För att riktigt kunna synga ut finner jag det visast att här låna Luthers text. Han skriver nämligen med anledning av psalm 94:1, du hämndens Gud, o Herre, du hämndens Gud, träd fram i glans. Han skriver på följande sätt, och nu alltså ett citat, ett längre citat. Hur kan David be Gud hämnas, frågar Luther. När Kristus lär oss att välsigna dem som förbannar oss. Strider det inte mot kärleken att be om hämnd över dem som man borde önska och göra allt gott? Vi svarar. Tro och kärlek är två skilda ting. Tron fördrar inget. Kärleken fördrar allt. Tron förbannar motståndaren. Kärleken välsignar honom. Tron söker efter hämnd och straff. Kärleken efter barmhärtighet och förlåtelse. När det alltså gäller tron och Guds ord kommer inte mer tålamod i fråga utan nidälskan, frede och klander. Så handlade även profeterna. I trossaker visade det inget tålamod eller barmhärtighet. Man måste alltså lära sig göra skillnad på Gud och människa, personen och saken. När till exempel de ogudaktiga förföljer evangeliet, då rör det Gud och hans ord. Vi får då inte välsigna dem eller önska dem framgång. Annars kunde ju ingen stå emot falsk lära, vilket alltid innebär att man klandrar densamma. När man predikar mot villolära ska man tvärtom göra allt man kan för att utplåna den, vilket kallas att förbanna i tro. För en tron skulle låta Guds ord utplånas och den falska läran bevaras, ville den låta hela skapelsen gå under, ty genom den falska läran förlorar man Gud själv. Slutet på citatet. Så lär alltså reformatorn. Utifrån egen erfarenhet tillägger han en annan gång att när villoläran avslöjas börjar Satan tala om kärlek. Själva fienden vet nämligen att han inte förmår något mot sanningen. När talet om sanningen inte upphör utan fortgår, förlorar han till sist i själar han fångat och misshandlat. Därför försöker djävulen i sin nöd förvirra människor och tala om kärleken som en ersättning för sanningen. Men må ingen fastna i hans gillrade snara. Må sanningen istället offentligt göras ännu klarare. Här dyker ett gott råd jag hört. Låt oss vara fasta, men inte hårda. Låt oss vara fasta, men inte hårda. Sen till rätt lära, rätt liv, som är en väsentlig punkt i mitt föredrag också. Vår tid tycks förakta all lära där rätt skiljs från orätt och döms. Det vill jag för säkerhets skull säga först. Särskilt om detta åtskiljande drabbar synder som nu råder i samhället och kyrkan och hos tjänstemän i hög ställning är det inget slut på protesterna. Fördragsamheten förbyts i ofördragsamhet. Hela mediamaskineriet bereds för anfall för att talet om överseende av synder åter ska ljuda ljuvligt för soffande och sövande i folkets öron. Medan man på bakgården slaktar dem som talar sanning. Men så är ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Romarbrevet 8:36. Samtidigt konstaterar jag plågad att framhållandet och predikandet av den rätta inte räcker. Inte ens när denna världen irriterar sig. Potten faller ur för allt vårt verkande om vi inte lever som vi lär. Ty vad hjälper det att försöka inbilla andra att någon förkunnarens svårigheter skulle bero på evangelium, fast det kanske mer härflyter ur ett hemligt syndaliv som han inte vill erkänna. Syndare är vi alla, men erkänner vi. Till slut avslöjas ju ändå allt. Och vilken besvikelse blir det då inte bland Kristi får. Den största lärdom och rakt inte skådespelargåvor kan inte med tiden dölja det vidöppna sår som skillnaden mellan lära och liv utgör. Jag skriver och talar själv detta som en syndare som förtjänar att förkastas. Vi kan inte bli av med vår ondska, men dess medvetna fördöljande, utbredandet av vita lögner och spridandet av halva sanningar drar Guds fruktansvärda fred över oss. Petrus skriver att tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus, med oss här i Oslo. I sanningens namn säger jag till mig själv och andra att ståtliga rollprestationer i de gammaltroendes teater och underhållet av fina kulisser inte längre fungerar. Gud delar inte ut några Oscarpriser på den yttersta dagen, utan nu under nådetiden vill han förlåta vår amatörmässiga andlighet. Jag skulle säkert stå främst i kön till helvetet om jag dömdes efter förtjänst. Ändå vore det rena dårskapen att låta sig bindas vid en sådan andlighet som man i förväg vet leder till undergång, även om den är rätt lärig. Låt oss vända åter till vår banalära och nu sådana elementära insikter. I sin lilla kateses vägleder vår reformator Martin Luther oss till att be Fader vår i sanning, i nåd, i ande och sanning. I de tre första bönerna fäster han gång på gång uppmärksamheten inte endast på den rätta läran, märk väl, utan också på det fromma livet. Hur helgas Guds namn? Luther skriver det nu, någon översättning enligt den finska modellen. Kanske du har en liten annorlunda ordalydelse i huvudet, men så skriver Luther ungefär. När Guds ord lärs rent och klart och vi lever därefter heligt som Guds barn lever. Det giv oss, kära himmelske fader. Men den som lär och lever annorlunda än Guds ord lär. Och han ohelgar bland oss Guds namn. För detta bevara oss, o himmelske fader. Sen en annan fråga. Hur kommer Guds rike till oss? Svaret lyder: när vår himmelske fader ger oss sin helige ande så att vi genom hans nåd sätter tro till hans ord och så lever i Guds rike här i tiden och sedan i evigheten. Och sen för det tredje, hur ser Guds vilja? Svaret enligt Luther: när Gud bryter och förhindrar all ond vilja och alla anslag av djävulen, världen och vårt eget kött, vilka inte tillåter att vi helgar Guds namn och hans rike kommer till oss, och så vidare. Klarare kan väl saken inte sägas. Därtill har de kristna ibland kallats för det femte evangeliet, som världen läser dessutom ofta mycket noga. Till denna synnerligen vågade jämförelse återfinner vi en stadig biblisk grund. Paulus skriver till korintierna att det var hans rekommendationsbrev, sänt och läst av alla människor, andra Korintierbrevet 3, 2-3, Så kan någon kristens fromma uppförande, heliga vandel och rena kärlek ha blivit första väckelsen för mången i synden sovande, något som fick honom att fundera över sitt förhållande till Gud och granska inriktningen av sitt liv. Å andra sidan har kristnas dubbelmoral och hållningslösa privatliv bakom förgyllda kulisser alltid med full rätt väckt förundran och stark motvilja, inte bara mot den falska fromheten utan också mot den sanna fromheten. Världen drar lätt följande slutsats: är Guds egna sådana vill jag aldrig bli gudlig. Därmed har Guds namn blivit smedad för vår skull. En hänvisning till Romarbrevet 2:24. Lätt ställer vi hårda krav på andra, medan vi helt glömmer oss själva. Med mikroskopisk precision upptäcker vi det minsta krandet i vår broders eller systers klarblåa ögon, utan att överhuvud observera den grova bjälken i vårt eget svarta öga. Ofta förmår vi visst med sökortet framför oss peka ut rätta kursen för underligt väl. Vi har den rätta läran. Men ytterst få kan, då det verkligen gäller, undvika sitt hjärtas undervattenskär när synden piskar upp höga vågor i hjärtats djupa mörker. Därför ska ingen lita på sitt sövet ens då han rör sig på tända vatten. Man riktigt ryser inför tanken man en gång ser sig ha hamnat långt från sitt föresatta mål och finner hur man med trasiga segel och gisten eka ensam fortsätter sin färd mot helvetets eldsjö. Sen övergår vi till Confessio Augustana, den augsburgska bekännelsens syndeparagraf, satis est, det är tillräckligt. Slutet av artikel 7 i den augsburgska bekännelsen bestämmer den fasta grunden för kyrkans sanna enhet. Ett citat. Och för kyrkans sanna enhet är det nog att vara ense i fråga om evangelilära och förvaltningen av sakramenten. Och det är icke nödvändigt att nedärvda mensobud eller religiösa bruk eller yttre av mensor föreskrivna former för gudsdyrkan överallt är lika. Slutet på citatet. Ursprungligen syftade CA7 på att befria de lutherska församlingarna från onödiga strider till en glädjefull endräkt som främjar uppbyggandet av Kristi kyrka på jorden. Men av någon anledning senare har detta ställe blivit en bottenlös källa till kontroverser och skismer. Lutherdomens historia präglas av mindre och större splittringar som för det mesta bedrövar den helige ande och berövar oss hans närvaro. Ett par gånger en sån personlig erfarenhet. Ett par gånger har jag varit med i sådana renläriga sammankomster. Och sen en kollega frågade mig alltså att, men var är det som Luther säger att den helige ande är evangeliets glädjebudskapets ande? Varför var alla så arga? Och så villig att hela tiden strida. Var är den helige ande, glädjebudskapets ande? Sen har jag också märkt att, åtminstone i Finland, det är ofta alltså en missionsmetod som används. Och det är i värsta fall närmast förtal. Alltså att, finska kyrkan, vilken usel kyrka. Kom till oss. Och det finns naturligtvis andra lutherska frikyrkor i Finland, men där finns sådana läror. Nej. Kom till oss. Det är bra om här hos oss. Och sen hela tiden alltså så att om det är någon som söker efter Jesus, hur ska jag få mina synder förlåtna?
Ah, den där gruppen,
de har missförstått nästan allt, om inte allt. Och bara hos oss finner du det och det och det och det. Och jag undrar över om det är verkligen det som Gud i en sådan situation vill, att vår missionsmetod i värsta fall närmast sammanfaller med förtal. Ofta försöker vi inte ens uppnå de oomvända, utan snarare övertyga de redan omvända om vår sak och dess fulla berättigande. Och jag tycker också att det är lite symptomatiskt, och nu talar jag också om min egen situation. Om vi inte får fram väckelse, utan det är alltså 10 medlemmar i vår kyrka, kanske 100-150, och ingen nästan kommer till tro. Utan det är bara vi får mera församlingsmedlemmar genom att förtala. Och sen locka någon från svenska kyrkan, från finska kyrkan till vår egen grupp. Är det alltså allt vi kan utföra? Naturligtvis kan vi inte utföra någonting. Det är Guds helige ande. Men ändå måste jag ställa denna fråga direkt och öppet. Ja, och tillbaka till texten. I en sådan här situation alltså, då svartmålar och nedsätter vi gärna våra medkristna. Detta gör vi i avsikt att presentera oss själva som renläriga eller som renlärikaste teologer, som verkligen kan sin dogmatik. Var och en vet i sitt hjärta att vi fuskar, oavsett om vi har rätt eller inte. Vi fuskar. I de bibel- och bekännelsetrogna kretsar tar man i dessa kyrkliga avfallstider med öppna armar emot var och en som på något som helst sätt framhåller sanningens ord. Så har även jag gjort och fortfarande gör. Men mer sällan kommer någon att ens tänka på, och än mindre till att yttra, att det inte räcker att endast med förståndet omfatta eller känslor och kraftfullt tala om de andliga tingen. Man behöver verkligen komma åt hjärtat, eller annorlunda uttryckt, viljan måste anpassa sig efter Guds sinne. Som jag ser det löper de bibel- och bekännelsetrogna rörelserna faran att anpassa sig efter den omgivande västerländska världens värderingar, såsom just kunskapens övervärdering. Och naturligtvis är det så att lära kan vara ren, men vårt liv, det är alltid fullkomligt. Det är så. Men ändå vill jag upprepa det här, att det är vår fara att anpassa sig efter den omgivande västerländska världens värderingar, såsom just kunskapens övervärdering. I enlighet därmed anser man, något tillspetsat sagt, att för att förnya kyrkan är det nog med information, undervisning om den rena läran, hur man edelt försvarar att man har rätt. Somliga går ännu längre. De drar egna slutsatser av de sanningar som serverats dem, kommer fram till en detaljrikare och finare analyser, bryter kanske så småningom gemenskapen mellan sig och med andra, grundar en egen församling, och till sist finns i byn bara två troende, jag och min hustru, och inte ens på henne litar jag helt. Ni kanske har hört vad är de bekännelsetrogna kretsarnas största hitlåt. Det är Elvis Presleys vackra sång Are You Lonesome Tonight. Likväl är man fast övertygad om att Gud en gång ska välsigna min trohet mitt ibland alla lögnbröderna, och att han därtill en gång ska låta just min kyrka uppleva en aldrig tidigare skådad framgång. Och i denna tro åstadkommer vi splittringar, splittringar, splittringar. Och sen, åtminstone hittills, har denna aldrig tidigare skådat framgång inte kommit. I klarhetens namn må man veta att jag innerligt med Herrens oöverskådliga nåd hoppas blir den siste som förkastar den rena, klara läran. Ändå menar jag ärligt att problemet med det ovan något tillspetsat uttryckta kyrkliga förnyelseprogrammet sist och slutligen går ut på att det ensidigt koncentrerar sig på förståelsen. Man är inte ute efter, försöker inte ens att nå hjärtat. Det skulle inte skada att stanna upp ett ögonblick och pröva sig själv efter evangeliets anda. Får Herren sannerligen uträtta sitt verk mig? Kallar han verkligen mig till omvändelse? Är det dags att jag överger någon bestämd synd? Försöker läka den skada jag åstadkommit? Gå och be min nästa om förlåtelse. Dessa eller motsvarande frågor ska inte fattas som en anvisning till en lagisk fromhet. Tvärtom leder det allt djupare in i evangeliets hemlighet. Kom och följ mig, säger Jesus. Kristi ord är en nådig kallelse till evig salighet. Den utmanar inte så mycket förståelsen och känslan som viljan. Visst förstår jag med mitt förstånd vad som menas med efterföljelse. Visst förstår jag. Kom och följ mig. I mitt inre känner jag också mina känslor är med. Jag känner att jag vidare är alltså klart och tydligt hur jag far vilse om jag inte följer. Men vill jag? Kanske är det nog för mig att hänge mig åt min andliga hjärngymnastik och bygga upp förtjusande vackra luftslott inför den uppslagna bibeln. Den kristna kyrkan, förvisso också fria lutherska kyrkor, hyttas ständigt antingen av assimilation, en så kallad majoritetinfluens, eller av isolation, en så kallad minoritetinfluens. Att vi inte anpassar oss efter sekularismens demokratiska krav, typ svenska kyrkan, typ finska kyrkan. Vi är så pass bra. Det här innebär nog inte att min egen kyrka, vår kyrka, fungerar som kristlig kyrka borde göra. Om vi nämligen inte går ut efter de vilseledda eller vilsegångna fåren har vi i vår gränslösa otro, trots all vår renlärighet, gett upp det uppdrag som Kristus har lämnat åt sin kyrka. Ortodoxi förutsätter ortopraxis, som i sin tur förutsätter uppriktig kärlek och innerlig ödmjukhet inför alla människor, särskilt inför de andra medkristna. Vi har samlats till nelk för att fly undan båda faror, assimilation och isolation. Som sjömen i kyrkans skepp seglar vi mellan Skylla och Karybdis. Sen till den sista större biten i mitt föredrag, utmaning för framtiden. När Petrus, som vi, hade förnekat sin herre, fick han nåd att göra bättre. Då tog han emot sitt apostoliska uppdrag på nytt. Det kan vi läsa i Johannes 21. Samma uppdrag som tidigare fick han. Jesus visste att det gemensamma arbetet tillsammans med andra apostlar är ett effektivt botemedel mot alla slags villfarelser och förseelser. Engagemang i Herrens tjänst skyddar. Det är fortfarande så här. Något motsvarande uppdrag som Petrus hade borde också vi be om. En gemensam utmaning för oss lutheraner från olika skandinaviska länder och från olika nationella organisationer kretsar kring frågan hur vi skulle kunna göra det apostoliska respektive bibliska budskapet levande och betydelsefullt för dagens människor. Till sist mer om detta. Det är ett sent faktum att dagens kyrkor lever i en svår kris. Denna gång heter krisen bibelkritik och den utövas av de teologiska fakulteterna överallt i världen med hjälp av den så kallade historisk-kritiska metoden. Men nya metoder utvecklas hela tiden. Gamla metoder har visserligen inte övergetts, men de betraktas i allmänhet som otillräckliga. Bredvid de konventionella text- och redaktionskritiska samt form- och traditionshistoriska analyser gör sig nu gällande också retoriska, semiotiska och narrativa, därtill till och med sociologiska, kulturantropologiska, psykologiska metoder. Mångfalden i det exegetiska forskningsfältet utmanar verkligen alla som sysselsätter sig med de bibliska källorna. Hur ska vi orientera oss i en oländig terräng? Sen brukar den moderna forskningen råka i en återvändsgränd där man tolkar religiösa texter men utan att direkt våga göra anspråk på att tala om en levande Gud. Man påstår att det ingår inte i vetenskapens spelregler att tala om en levande Gud. Missa filosofiska förutsättningar har förorsakat att det transcendenta, översinnliga, inte tillhör vetenskap. I överensstämmelse med detta har man då och då lagt någon, respektive några, av de ovan uppräknade moderna exegetiska metoderna till last, att de i själva verket inte främjar den teologiska disciplinen så mycket. Alltså, vad säger de om Guds plats i teologi? Mot bakgrunden av ett sådant gässningstillstånd i dagens forskningsläge tycks kyrkan med sitt ständiga tal om Gud vara illa ute. Hon måste så att säga operera utanför kunskapens gränser, vilket ganska ofta innebär en stark marginalisering av hennes budskap. Därmed blir kristenhetens kris ännu allvarligare. I och med denna historisk-kritiska metod har de protestantiska kyrkorna i stor utsträckning tappat bort synen på Bibeln som Guds ord. Det handlar om Guds ord utan Gud, därför att vi får inte tala om Gud när vi bedriver vetenskaplig forskning, påstår man. Då undersöker vi Guds ord, men Gud är borta. Därigenom gör sig mänskliga traditioner på nytt gällande, på samma sätt som på 1500-talet. Dessa mänskliga traditioner får igen ett klart övertag över Bibeln. Det är denna gång emellertid närmast fråga om professorernas forskningsresultat eller biskoparnas senaste utlåtanden som väger mest. Kanske har i synnerhet lutherdomen drabbats värst av en sådan här utveckling. Inte ens de konservativa kretsarna i de protestantiska trossamfunden tycks ha något annat alternativ än att i kyrkan betona Bibelns auktoritet, samtidigt som de inte håller fast vid dess gudomliga ursprung inom vetenskapen. Och det här är ett stort problem i Finland. Där finns många konservativa exegeter som jobbar med ateistiska eller agnostiska metoder. Och sen tycker man att så länge man befinner sig inom vetenskapens område, så ska man göra. Och när man sen går över gatan till kyrka och börjar predika där, då tar man plötsligt Gud med. Eller börjar tala om Jesus mer på det viset som vår bekännelse talar om. Jo, och sådana forskare saknar en klar identitet, vilket förlamar deras arbete för kyrkans förnyelse och resulterar i en fördold motsägelse på vetenskapens område. Den som enligt vetenskapens spelregler räknar bort Gud för att sedan med stöd av kyrkans budskap försöka få någon tro på honom hamnar lätt i en andlig schizofreni som av allt att döma inte kan övertyga den moderna människan i nämnvärd grad. Det här är vårt problem. Sen innan jag konkretiserar det som jag säger, några små saker, så, teoretiska saker ännu. Teologen har som sin uppgift att tala om Gud respektive att förkunna Guds ord. Teologin som en vetenskaplig disciplin gäller läran om Gud. Det kommer från grekiska teos, Gud, och logos, sen lära, ord. Läran om Gud. En vetenskap som utgår från att det inte finns någon Gud, eller åtminstone om det finns, att det inte finns någon Gud att räkna med. En sådan vetenskap kan djupast sett inte bedriva teologisk forskning. Bedriver vi en äkta teologisk forskning, kan och får Guds existens och hans handlande i historien inte uteslutas. Teologen som arbetar med ateistiska eller agnostiska metoder hamnar i en motsägelse. Han sysselsätter sig med bibliska texter som berättar om Guds ingripande under historiens förlopp, men använder sådana metoder som inte ens tillåter Gud att existera. Med lika stor framgång skulle någon mäta en 2 liters tjär metervis eller väga 3 kilo potatisar med en linjal. Man måste äntligen fråga sig om det är legitimt att definiera begreppet vetenskap på ett ateistiskt sätt, nämligen utan att räkna med den översinnliga verkligheten. Vetenskapen har ju alltid vissa självklara premisser eller axiom, lite beroende på forskningsfältet. Det är sålunda inte godtyckligt att dra den slutsatsen att som en grundförutsättning, åtminstone för den vetenskapliga teologin, måste en faktisk öppenhet till Guds suveräna handlande gälla. Annars har vi ingen teologi i egentlig bemärkelse. Det är därför just utifrån ett vetenskapligt perspektiv som vi ska inta en reserverad hållning till den så kallade historisk-kritiska metoden inom den teologiska disciplinen. En sådan metod som inte gör rättvisa åt källornas egenart eller inte ens åt källornas huvudintention kan knappast rekommenderas. Det är emellertid inte i främsta rummet olika metodologiska hjälpmedel eller småsaker som leder till en ödesdiger förvrängning av forskningen, utan snarare den bakomliggande förförståelsen i sin helhet. Det föregående riktar sig alltså inte mot betydelsen av grammatiken, lingvistiska, semantiska eller retoriska analyser, formhistoriska jakttagelser och text-, cell- och redaktionskritiska redogörelser och så vidare, även om jag härmed förvisso inte vill ansluta mig till alla uppnådda resultat. Vi får och vi kan använda samtliga hjälpmedel för att förstå bibeltexten bara utgående från ett sådant perspektiv som gör rättvisa åt Bibelns eget budskap. Och nu lite reklam för församlingsfakulteten. På församlingsfakulteten jobbar vi med att låta Guds ord tala till oss. I allmänhet har teologer och präster länge använt ett eget fackspråk som ska tillfredsställa vetenskapens krav på objektivitet, men som på samma gång innebär ett starkt ifrågasättande av Bibelns enastående budskap. Nu ett par konkreta exempel. Åhörare fattar eventuellt inte alls att det som förkunnas egentligen härstammar från otro och tvivel. Hur ska forskare gå vidare? Jag nämner ett par exempel. Det kristna påskevangeliet. Vi har ju firat påsk just. Det kristna påskevangeliet går ut på att Jesus sannerligen är uppstånden. Han har övervunnit dödens makt. Däremot utropas från predikostolen idag inte så sällan, och jag är helt trött på en sådan här förkunnelse. Till exempel, lärjungarna upplevde saken så. Eller, lärjungarna menade att Jesus, ja, sannerligen är uppstånden. Det var deras fasta övertygelse. Vi påstår ha sett honom levande. Det var deras gemensamma erfarenhet att han lever, och så vidare, och så vidare. Det handlar i alla sådana här utsagor närmast om omskrivningar som uppenbarligen försöker undvika en enkel och tillförlitlig förkunnelse, nämligen Jesus är sannerligen uppstånden. Däremot hänvisas till olika mänskliga reaktioner, övertygelser, åsikter, men aldrig till en absolut sanning. Jesus är sannerligen uppstånden. Naturligtvis ligger det då i åhörarens makt att avgöra om han eller hon vill ta emot en sådan världsåskådning eller inte. Med andra ord, om han respektive hon sympatiserar ett visst intressant alternativ bland alla andra alternativen. Inför ett sånt lyssnande saknas ett fullt allvar och ansvar. Det är sist och slutligen inte Gud som i sitt ord talar till människan, utan människan som med egna ord talar om Gud. Men väckelsen uppstår inte på det här viset. Tron kommer endast av predikan och predikan i kraft av Kristi ord, alltså bort med okonstlat fackspråk. Sen ett annat exempel, eller en vidare utveckling av det här. Det räcker vidare inte att framstålla Jesu uppståndelse enbart som ett historiskt faktum. Det är ju mycket om någon säger så, att Jesus är uppstånden, att det är ett historiskt faktum. Men det är inte tillräckligt. Nämligen Jesu uppståndelse har i själva verket en ännu större relevans. Genom påskdagens glädjebudskap förändrades helt och hållet den traditionella nedärvda skriftförståelsen. Därefter uppfattades så gott som allt i Gamla testamentet i relation till Kristus. Han finns verkligen i dess texter. Profetiorna fullbordas genom honom och i honom kulminerar profetians budskap. Urförsamlingens budskap lydde att allt måste uppfyllas som är skrivet om mig, nämligen om Kristus i Moselag, hos profeterna och i psalmerna, en hänvisning till Lukas. En ren historisk utläggning av Gamla testamentet, utan ett direkt och nära samband med evangelium, blottar inte sanningen som sådan, inte ens det centralaste i sanningen. Kanske bedriver en god predikant därutöver en konservativ gammaltestamentlig eller nytestamentlig teologi genom att presentera pålitligheten i flera av Bibelns historiska fakta. Jättebra, skulle jag säga, men det är dock inte tillfyllest. Huvudproblemet ligger nämligen mycket djupare. Det är inte så mycket fråga om motsatsen mellan konservativa och liberala detaljer eller filenser. Det rör sig hellre om Gamla testamentet antingen som en kristologisk bok eller som ett religionshistoriskt dokument. Alltså, när det gäller nu det här vad som är förpliktande till kyrkefällskap, så tycker jag att vi har också alltså dessa moderna traditioner, federnas traditioner, som hindrar oss att inse var problemet ligger. Och då har vi tid att strida med varandra om sådana saker som inte är lika viktiga. Nämligen alltså vi har sådana moderna traditioner som just alltså att vi tycker att det är allt, att när vi bedriver en konservativ teologi, när vi har alltså sådana bröder och systrar som verkligen bekänner till Kristi uppståndelse, jungfrufödelse, alla under också, och vad bra, så ska vi göra. Det är grundförutsättningen. Men det är ännu inte allt det som Bibeln är ute efter. Utan Bibeln säger att Kristus, ja visst, han är sannerligen uppstånden. Men därav följer att hela synen på Gamla testamentet förändrar sig. Nu är det inte bara ett religionshistoriskt dokument, utan hela Gamla testamentet blir en kristologisk bok. Och om vi inte alltså inser detta, så kan vi bedriva hur konservativ exegetik som helst. Och vi uppnår ännu inte kärnan. Kristus är Bibelns kärna och kärna. Och det är alltså huvudpoängen. Och om vi sen alltså är så konservativa. Vad bra. Men egentligen, därefter börjar det. Därefter börjar detta intressanta arbete att vi öppnar böcker. Skriftrullen. Och vi öppnar skriften och vi börjar se att Kristus finns där i Gamla testamentet. På varje sida, som Luther säger. Det är alltså poängen här. Och därför alltså denna ständiga strid mellan konservativa och liberala falanger och rörelser, det är en nödvändig strid. Men också alltså en strid som jag tror att har gjort oss lite blinda för själva kärnan. Som inte bara är konservativ mot liberal. Utan det här, var finner jag min frälsare? Jag vill ha mina synder förlåtna. Jag vill finna min frälsare. Och jag finner honom i Nya testamentet naturligtvis. Men det största är att jag finner att alla profeter, hela Gamla testamentet, har talat om honom. Och jag finner honom där. Det är poängen. Det vill jag alltså säga. Jag tycker att det ska vara alltså syfte för vårt samarbete. Okej, nu tillbaka till texten. Alltså, det rör sig hellre om Gamla testamentet antingen som en kristologisk bok eller som en religionshistorisk dokument. I det förra fallet blir Kristi korsdöd och uppståndelse hans ord och under medelpunkten. I det senare fallet står något annat. Vare sig nu alltså konservativt eller liberalt i fokus. Evangelium som Guds kraft, och det var ju början till reformationen. Evangelium som Guds kraft, Rom 1:16, gäller endast när evangelium förkunnas i enighet med de heliga skrifterna, som sen Romarbrevet 1:17 säger, så som det står skrivet i Habakkuk 2:4. Den apostoliska tidens väldiga framgång med evangelisationen på missionsfälten går säkert tillbaka en skriftförståelse som låter evangelium vara levande och verksam, Hebreerbrevet 4:12. Inte en tom akademisk sysselsättning på en religionsvetenskaplig institution. Facit av det hela blir att i den teologiska forskningen borde alltid den teologiska dimensionen bevaras. Därför har ateistiska eller agnostiska metoder ingen plats inom teologi. Läran om Gud kan aldrig behandlas som om Gud inte existerar. Teologin ska förbli teologisk. Eftersom de texter som bibelvetenskap mest sysslar med härstammar uttryckligen från kyrkobibeln, vore det ohållbart om kyrkans tro med dess kristologiska skriftutläggning ignoreras. Tar man någon annan utgångspunkt i vetenskapens namn, så bedriver man inte mera teologisk forskning i begreppets djupaste mening. Och sen avslutning. Personligen tänker jag att bara Kristus kan förena oss lutheraner, som kommer från olika nordiska länder och från olika lutherska kyrkor. Vilka svårigheter vi har stött på, det vet vi alla redan nu. Det finns mycket som kan skilja oss från varandra, men det finns säkert också jättemycket som förenar oss med varandra. Om vi börjar studera Bibeln tillsammans i uppriktig avsikt att leta efter honom som fyller dess sidor med sin närvaro, då är han med oss och leder oss djupare in i sanning. Ett sådant uppdrag visar att jag behöver dig och du behöver mig. Bibeln är en så rik skattekammare att dess rikedomar aldrig tar slut. En allvarlig vilja att ödmjuka sig under skriftens auktoritet ådagalägger att vi som här på jorden inte kommer att förstå allt. Ändå vill lära oss mer och mer, just så som lärjungarna och just så som lärjungarna gjorde. Istället för att döma eller till och med fördöma våra kristna bröder och systrar, har vi tid att i uppriktig och ömsesidig kärlek vänta tills någon annan har hunnit lika långt som du eller jag. Detta kallas att bära varandras bördor och ska förvisso inte misstolkas som önskan att gudkänna heresi, som jag talade i början av mitt föredrag. Och sen ett citat ur Filipperbrevet till sist, och det är enligt kyrkobibelns översättning som är kanske klarast här. Må därför vi alla som är fullkomliga hava ett sådant tankesätt. Men om så är att i något stycke haven andra tankar, så ska Gud också däröver giva eder klarhet. Dock såvitt vi redan hava hunnit något framåt, så låt oss vandra vidare på samma väg. Och det var det som vi tog upp igår kväll, och någonting sånt som jag vill understryka här till sist. Det här är inte att acceptera heresi, men det här är att vi ger tid och möjligheter för alla andra att hinna med. Att komma kanske efter eller gå lite i förväg, men i varje fall alltså att vi har tålamod och vi bär varandras bördor. Det är vi kallade för. Tack för uppmärksamheten.